säger vi välkomna till den damallsvenska podden. Jag som säger det heter Anna Rydén och den det plingar om det är Kristoffer Bergström. Han är alltid den som är mest eftertraktad.
Yes, jag fick just sms av en spelare som kommer komma in snart. Som en liten överraskning till er. Jag ska inte berätta vem det är, men det kommer vara en spelare som dyker upp snart. Så vi har en gäst. Men den bokades nu precis. Om ni undrar när jag planerar saker så gör jag det precis när du trycker på räck.
Ja, det är härligt. Varför ska man liksom komma in förberedd, ha landat? Du satt här och pratade om att du liksom inte riktigt var närvarande och inte hade landat i magen. Nu är du, har du landat, eller?
Nu ni. Får jag säga en sak också? Att jag efter första rundan, då tänkte jag så här, fotboll är kanske inte jätte... Alltså det är kul med fotboll, men det är liksom inte så jävla kul som jag minns ändå så, för att det har gått lite tid så. Så att det här är väl en standardnivå för damallsvenskan och det är... Det är kul men inte toppen. Sen kom omgång två. Ja, just det. Det viner bollar i kryssen och det kastar sig målvakten som pumor och räddar. Och fan, det är ju det här det är. Just det. Alltså vilken enorm nivåskillnad det var på omgång ett och två. Det tycker jag.
Det var det verkligen. Hörni, innan vi dyker ner i allting och ringer upp gästen ska jag bara fråga hur har i helg varit? Makoto, vi börjar med dig då för nu sitter Kristoffer och smsar igen här.
Ja, den har ju varit. Jag håller ju med om att det var ju en intressant helg på alla sätt och vis. Kanske ingen klang- och jubelföreställning på Skytteholm. Det var väl inte den match som kanske bjöd på störst underhållning. Men samtidigt, bara att se Frida Manum spela fotboll är ju en behållning i sig varenda gång. Hon är inte på topp, hon är inte på maxnivå. Men ändå så på något sätt dominerar hon en hel spelbild och bara styr en match dit hon vill. Och ja, visst var en styrning på Linda Hallin där som gjorde att det blev ett 2-1 mål. Men... enorm insats av henne ändå. Och sen Rosa Kafaji, bara se den ettrigheten, liksom pressen. Hon sa ju det själv, jag har aldrig pressat så mycket i sitt liv, sa hon efter matchen. Och hon var ju på och ettrig hela tiden och det kommer ju vara en behållning att se också den här säsongen.
Har AIK nu alltså 2 straffar första matchen, 2 självmål, om vi räknar det så.
Ja, det var ju inte självmål. Det var
men det är typ, alltså det är inte backens fel, nej, jag vet och så vidare. Men det är fortfarande, som nykomling, det är inte jättebra svit om man har liv i.
Nej, det är inte, alltså marginalerna, de har de ju inte fått med sig in från elitettan i alla fall, det kan vi konstatera.
Kan vi visa highlights i en podd eller? För att jag vill också kolla, alltså Jenny Danielssons mål.
Kristoffer, det här är ljud, det är inte
TV.
Och ni
är så förbannat begränsade är ni hela tiden. Tänk fritt nu för fan.
Måla upp det här för oss.
Nej, jag kommenterar och du målar bilden. Jag tycker att Jenny Danielssons mål är underbart. Det kommer nog inte bli omgångens mål, men jag tycker det är så himla behärskat. Alltså, jag gillar ju såna här mål som är skickliga. Alltså känslan på när Skog pangar in sina bollar som är, ja, det är väl snyggare på något sätt. Det är ju att de kan flyga på läktaren också någon gång. Det känns som Danielsson kan köra in den bollen. Alltså 17 av 20 försök sätter hon den precis så. Känns som att hon vet precis vad hon gör nu. Det tyckte jag är härligt. Sådana mål tycker jag. Mer kontrollerade mål.
Ja, det anfallet är jättevackert också. Jag såklart som halvjapan blir väldigt glad. Honoka Hayashi har jobbat sig in i ett poängprotokoll också med passningen fram där också, men det målet
den
är otroligt vackert.
Assisten tar någon förbundet bort, ska du se.
den dök aldrig upp.
Nej, det är ju det där eviga problemet som du var inne på förra veckan, var det var Kristoffer med assistligan.
Ja, vi och kör den varje vecka tror jag vi kan göra det.
Tills det att vi har präntat in att det fungerar. Ja. Man vill ju ha tillförlitlig statistik, så är det.
Men nu har vi ju suttit och lagt massa tid på den match jag sa inte var intressant. Så måste jag fråga dig, Anna, vad tar du med dig?
Alltså... det jag egentligen tar med mig mest är en förbannat ond rygg, dels för att stolarna som man sitter på Malmö IP är alltså det är ju en sån härlig gammal arena, det är så jag älskar fotbollsarenor, verkligen en gammal idrottsplats med sina träläktare med all sin skärm och så då en liten kommentatorshytt högst upp och så kommer man in där, ser såna här stolar som man kan fälla ihop. Står där, sätter sig på den, känner sig genast som en jätte. När man sitter på den här stolen så insåg jag bara, nej men jag står ändå oftast upp när jag kommenterar och det insåg jag att det kommer jag ju behöva göra här också.
Ja, 2 söker där. Snittlängden i Malmö är 1,25 på invånarna. Det andra är ju just då att, alltså här tappar du lyssnarna. När vi är så här, alltså delikatobollen i pressrummet var inte så god den här gången. Alltså kom igen nu, du får gå på live-fotboll. Kom igen, det är väl häftigt ändå.
Olivia Skogs mål, vi har ju redan bjudit in till det.
Ja, men jag har ju inte hunnit dit än. Jag är på min rygg som gör ont. Och jag fryser. Så att det är inte bara Kristoffer som sitter här och då är lite sur inför den här inspelningen. Nej. Men annars så mår jag bra. Det var ju också 9 timmar på tåg som gör att ryggen är som den är. Den är problematisk sen innan, så att nej. Jag är väldigt glad att jag fick se den här matchen då, som är Rosengård-Hammarby, där ju Olivia Skog visar varför hon gick till Rosengård och varför hon trivs otroligt bra i det spelsystemet. Men vi kommer komma tillbaka till det där, så att jag ska liksom inte dyka ner för långt i det. Sen så fick jag ju då åka tillbaka och titta på Champions League-fotboll också då på tv, visserligen, men kommenterade Bayern München mot Chelsea, och det var ju en otroligt härlig match att titta på. Med mycket svensk intresse. Vi kommer tillbaka till det också om en liten stund när jag ska göra min spaning. Men Kristoffer?
Ja, lyssna nu så hör jag att det ringer. Vänta tyst. Japp, vi har alltså en gäst med oss nu, en hemlig gäst. Jag ska introducera henne lite grann genom att säga att i fjol i vårmötet Djurgården-Kristianstad så satte hon det snyggaste målet man har sett på år och dag. En frispark som satt i vänsterkryss för hennes del.
Det är inte så hemlig gäst längre.
Nej,
känner
nu
jag.
Kanske ni vet det här. Nu möttes Djurgården-Kristianstad igen i vårmötet. Frispark igen, tror jag, ännu lite längre ifrån. Och det är fan ett precis lika bra skott. Hallå, välkommen Fanny Lång, hur är läget?
Det är bara bra, tack.
Du, hur såg den här nya frisparken ut från dina ögon?
Ja, den var nästan identisk. Bara att den här gången så var Brett, hon var redo.
Det är alltså samma målvakt, det är samma motstånd. Du skjuter förbannat bra igen. Men jag menar någonstans, du kan inte vinna årets mål 2 år i rad, det fattar du väl?
Det är det jag känner att jag måste, för det är så många som har sagt att det var tur, så jag lär ju liksom svara upp, tänker jag. Men det kanske kommer fler chanser.
Ja, jag mässade med Brett och hon sa väl att det tror jag att hon har så långa fingrar, för det var liksom precis, det var liksom en liten längst ut på nageln hon räddade den bara.
Ja, alltså det var, man ser knappt på reprisen, men jag tror inte man ser hur nära det var, men det var verkligen. Och det roliga var att jag hade en frispark innan, typ i mittcirkeln. Så backade jag upp och så då slog jag ett inlägg. Och då hörde jag Brett säga, "She can also shoot."
Hon liksom. Jag glömde, hon kan fan skjuta.
Ja, och sen efter när hon räddade den andra frisparken så började hon skratta den jäveln.
Ja.
Då, ja, det var lite
fin, va? Alltså man måste ha lite känsla för estetik också, så fatta att det skulle bli vackert, det skulle bli vacker saga och det skulle bli väldigt vackert mål också. Det.
Ja. Nej, men allt för att henne, hon gör ju en fantastiskt fin räddning. Och vi pratade lite i tunneln efter också. Hon sa det, du får mig att drömma mardrömmar på nätterna. Så jag sa, du kunde inte bara släppt in den då. Men hon, nej.
Hur var det den här gången? Jag minns att vi pratade efter det här målet och då sa du att du egentligen försökte ge bort frisparken till Olivia Skog. Den här gången försökte du inte ge bort frisparken till någon innan, antar jag.
Nej, det är ju det bästa med att hon inte är kvar, tänkte jag säga. Gud vad hemskt, jag menar inte det. Förlåt Olivia om du lyssnar. Men nej, det var Porsche kommer upp till mig dock efter andra gången. För hon sa redan för första gången, då sa hon shoot, men då kollade jag på henne så är du galen. Men sen så kommer hon fram till mig och så sa hon shoot, shoot. Och jag hade lite medvind också, så då ja, ingen Olivia den här gången. Men det är kanske det som krävs, att hon ska vara där för att den ska gå in kanske.
Eller att du kanske testade på en annan målvakt som inte direkt tänker just det hon kan skjuta.
Ja, jag får göra det. Jag spelar inte mot Örebro.
Du sa det klantigt, Fanny. Du kan inte göra så.
Nej, men ja, det är lite synd. Nu är ju alla på sin vakt kanske.
Men, vi måste reda ut en sak också. Två saker egentligen. Men det första är att det går rykten om att vi hade ju en gala i höstas där du prisades. Och vi försökte ha koll på allting. Men det sista vi inte kunde, eftersom vi inte kunde ha folk där i studion, var tvungna att skicka priser bara. Och skickar man något blombud också. Det går riktigt om att du fick en jävla kvast alltså. Alltså en riktigt vissen. Hur ful var buketten?
Nej, men så hemsk var den inte. Den var jättefin, Kristoffer, om det var du som skickade den.
Det var inte jag som plockade ihop dem, det var det inte. Det var
nej, något. Men man skulle kunna tro det.
Jag kan ju säga att jag säkerställde ju alla de andra blombuden som vi delade ut där jag faktiskt var med och stod och tittade och liksom bara, de här blommorna ska vi ha. valde noggrant. Så.
Det var mitt ansvar, visst var det?
Det var absolut ditt ansvar. Jag kände att jag kanske skulle ha tagit det över det.
Ja, jag skyller på det, Anna. Men jag fick ju i alla fall ett pris. Jag hörde att Olivia Skog fortfarande inte
har fått. Nej, men vi skickade. Hon skulle ha det till Anna Pojanen, tror jag, eller någonting. Det hände ju någonting där. Jag vet inte.
Hon var väldigt fundersam vad priset har tagit vägen.
Ja, men vi skickade två gånger, tror jag. Först och kom tillbaka med post, sen till Anna Pojanen. Jag tror det var så. Det här måste vi ta bort. Det här kan inte vara intressant. Man får jättefina priser på vår gata.
Ja, alltså, jag är så nöjd med min kvast. Den är så fin.
Det är jättebra. Du, det andra bara så här. Vi, alltså, det här med vänsterfötter. Alltså, vi tänker att det kanske är Juni Pedersen eller möjligen Ebba Hed. Det var grym i premiären. Vem har seriens bästa vänsterfot?
Enligt det här head-to-head på, som Obos damansvenskan har släppt på sin Instagram, så är det ju Mia Karlsson, har jag hört. Hon skrev att hon har ligans bästa vänsterfot och hon är bäst i köket där hon hör hemma, hade hon skrivit. Så, det var otroligt roligt. Och jag skrev faktiskt i min head-to-head när det stod saker folk inte vet om mig, så skrev jag att jag har en höger fot, men de tog inte med det.
Nej, jag tror jag sett den också. Eller jag vet inte.
Nej, så det var lite synd, för jag tänker det kan vara bra för folk att veta. Men ja, jag vet inte, Juni Pedersen har ju en fantastisk vänsterfot, så jag får väl se hon.
Du, bomba på, bomba lite hårdare bara.
Ja, jag ska göra det. Det är ett år kvar till, tänkte jag säga, tills vi möter Kristianstad igen. För då är det på stadion, tänker jag.
Just det, just.
Och lyssna på Porsche nu.
Ja, det ska jag göra.
Det är bra, du, tack för ditt gästspel. Vi hörs.
Det gör vi, tusen tack.
Hej.
Hej.
Ja, Fanny Lång lyckades inte riktigt då få in den där och göra sig till en av dem som kan slåss om årets mål. Men då kommer vi in på min spaning, för det är ju målen jag vill snacka om.
Därför att Jenny Danielssons mål igen nu.
Nej, det var ju därför jag inte ville prata om Olivia Skog innan. För jag ska med henne på min spaning här, va? En oerhört ooriginell spaning. Men Olivia var ju faktiskt den som var i final mot Fanny Lång i årets målomröstningen på galan i höstas. Och nu så har hon ju gjort sig till en kandidat att ta hem det där priset den här säsongen. När hon liksom i första halvlek går in, bryter in i straffområdet. Och det kändes verkligen bara som att hon hade bestämt sig att den där nätmaskan längst bort, där ska bollen sitta. Och det gör den ju också. Det är en sån otrolig bestämdhet. Inte nog med det, i andra halvlek kommer in och gör den precis likadan. Man bara, hallå, hur lyckas hon? Det har ju blivit ett otroligt lyft för Olivia att komma in i Rosengård och inte då behöva lyfta ett helt lag. För att hon vann ju den mest värdefulla spelare på den där galan också. Det priset som vi då inte riktigt vet vad det har tagit vägen. Men förhoppningsvis landade hos Olivia.
Det var nog mitt ansvar det här också på något sätt, jag vet det.
Det är som det här när, jag vet att när jag bodde i Japan, det här är ett litet sidospår. Men när jag bodde i Japan så kunde man skicka saker väldigt billigt med båt hem. Och då var det roliga med det att då tog det flera månader, så man hade glömt om man hade skickat när man fick det.
Ja, perfekt.
Så och så är det lite det med liksom MVP-priset. När Olivia Skog får det om 3 år så kommer de bara, just det, blev ju MVP 2020. Det...
Nu jobbar jag ju som advokat, han spelar fotboll på skit länge.
Ja, så att det finns ju fördelar med det också, det är det jag säger.
Det gör det, men nu har hon ju då en fördel att hon slipper bära hela laget och tänka på en massa annat med att ligga bakom precis allting också. Nu har hon en massa stjärnor runt omkring sig i Rosengård, vilket ju gör att hon får en helt annan utväxling på sitt spel och kan göra då 2 sådana här klassmål redan i hemmapremiären. Och jag gillar också det här, för att när vi pratade med henne på landslagssamlingen Makoto, så var hon ju inne på att hon inte riktigt hade kommit in i Rosengårds mentaliteten än, där man är vana vid att vi vinner allt. Att hon fortfarande blir så otroligt glad när hon vinner. Och jag älskar att det syns på planen också i hennes målfirande.
Ja, den är old, den är en så 80-tal, tänker jag, att man snurrar på armen sådär.
Ja.
Det är så jäkla fint alltså när man gör det. För det är lite så okoreograferat. Det är ju liksom inte estetiskt snyggt egentligen, utan det är ju någonting. Det känns som en hyllning till någon sorts. Det känns som att de gjorde så liksom Pia Sundhage och dem för länge sedan och gjorde mål. Då snurrar de på armarna sådär.
Och så bara en otroligt genuin glädje bakom det hela. Jag hoppas att Olivia inte vänjer sig vid att göra så mycket mål, utan att man får se den här glädjen när fullträffarna sitter. Och jag kollade lite på, hon har ju själv lagt ut det på sociala medier, och ja, man kan ju säga att det är ganska många som stämmer in i hyllningskören bakom de här målen. Vad säger ni om dem, ni som bara har sett dem på tv och då inte sett dem live?
Jag tycker det är underbart. Det är tekniskt väldigt skickligt och kontrollerat det där fortfarande. Det är jättefina mål. Och gällande Olivia Skog så är jag mycket imponerad av spelare som utvecklas rejält efter 25. Många spelare har inte riktigt den kurvan. Och det är så tydligt. Hon är mycket mer dynamisk och mångsidig spelare nu. Det händer mycket mer. Hon har varit med ganska tidigt i landslaget. Hon har varit på lite utlandsäventyr i Bayern München och Rosianka. Men någonstans så, det vi ser nu, det är mycket bättre Skog än vad då. Och det, jag tycker det är läckert alltså. För att hon, jag minns från OS-kvalet, när det var då, 2016 på våren, då var jag i Rotterdam och såg henne. Jag tror hon gjorde avgörande målet som stal en boll mot Holland där, tror jag. Och då var hon en annan sorts spelare. Hon är lite mer enkelspårig spelare. Alltid haft energin och sånt där. Men det hon gör nu är så mycket, är det mycket läckrare också. Det finns också en sån mittbackar som håller i länge och är trygga en sak, men att utveckla att bli mer kreativ och spännande, det brukar man mest förknippa med ungdomen, kanske om han är talangfull tonåring som mellan 20 och 25 verkligen levererar. Hon har blivit giftigare och mer läcker att se på, och det ska hon ha verkligen mycket beröm för.
Men det är ju någonting att, det är ju ganska många exempel på så här äldre forward som hittar någon sorts stjärneglans och den här finessen på senare år, som man kanske inte är lika omskriven tidigare. Nu har ju Olivia Skog varit ganska omskriven även tidigare och varit en landslagsspelare under väldigt många år. Men jag håller med dig, Kroko, att det är någonting som, att det finns en edge som inte riktigt fanns innan. Att det var lite liksom Johan Elmander-varning tidigare på att det var liksom grovjobbande, hårt arbetande, men kanske inte riktigt hade alltid den slutprodukten som hon verkligen har nu. Mm. Och att komma in i ett Rosengård där hon har en så pass perfekt skräddarsydd roll, där samarbetet med Veje dessutom på kanten, det är båda gott, måste man ju säga. Och att dessutom komma igång poängproduktionen direkt, det är två omgångar in i serien, men jag vill kalla det liksom, det kan vara en guldvärvning som de har gjort där.
Det kan det verkligen, hon passar ju fint in också, och sa ju själv efter att hon svävade lite på moln efter det här, då gjort två mål redan efter två omgångar. Det blev ju 5 totalt i Djurgården i fjol, så att det kommer hon ju slå den här säsongen, det känns ju givet. Men hon är ju inte den enda som har gjort mål i helgen som jag spanat in. Det är ganska många som har gjort mål, men den andra som jag tänkte lyfta här är ju Stina Blackstenius, som vi pratade en del om förra året, att det kanske såg lite kantigt ut. Hon missade en hel del. Hade ju först hela det här stökiga på försäsongen med Linköping, Göteborgs bråket. Var hon värvade till Göteborg eller inte? Där hon sen landade in då i sin nya klubb. Hade skadeproblem. Kom liksom aldrig riktigt igång förra säsongen med de här skadeproblemen. Nu är ju Stina Blackstenius på väg tillbaka till den där målformen som vi är vana att se henne i landslaget, och det känns ju otroligt härligt. Det var spelaren som, förutom Olivia Skog, även Peter Gerhardsson då lyfte efter helgen. Han har varit ute på en liten turné och var på plats både i Göteborg och Malmö och såg det här då med egna ögon, och ja, inför sommarens OS så känns det ju lovande att vi också har en Stina Blackstenius på väg tillbaka, speciellt med tanke på kanske då att vi inte vet vad vi har en Anvegård som fortfarande inte spelar i sitt Rosengård. Ska visserligen vara tillbaka i fotbollsträning nu, men vi får se när hon är på plan också.
Mm. Ja, verkligen. Och det hon gör är att hon nickar fram till Pauline Hammarlunds första mål, och det andra så kommer hon ha en passningsläge, hon är halvfri, och så tänker hon, jag pangar upp den i krysset istället. Jättevackert mål. Ja, Stina, det var ju lite av en gåta i fjol. Ja, skador och sånt, absolut. Men man ville se ännu mer av henne ändå. Och jag var för 2 veckor sedan inte säker på att hon var en OS-spelare. Så osäker var jag på henne. Jag tycker hon spelar jättebra. Och det ska man säga att då är fortfarande ganska trubbigt. Hon är helt fri med kanske en kvart kvar eller någonting. Och lägger bollen bara utanför på ett ganska konstigt sätt. Men det här är sagt som beröm alltså. Hon är med och skapar väldigt mycket mer nu. Man ser henne hela tiden på planen. Hon är ju landslagsbra. Hon är en av de bästa forwardsen här i serien. Och det är kul verkligen att se det. Att hon är ju inte den självklara avslutaren alltid. Det är inte det som är hennes liksom superkraft. Hon ska ju gå jättemycket. Hon ska vara en bulldozer. Hon ska trycka sig fram. Hon ska vara snabb. Hon ska vara smart och sådär. Och nu ser vi precis det. Och då har hon också råd att missa någonting.
Ja, men alltså, om en sån spelare med de kvaliteterna som kommer till så mycket lägen satte varje läge, då hade inte den spelaren spelat i damallsvenskan. Punkt. Då hade den spelaren spelat i Lyon och startat på topp. Eller nu, Lyon kanske lite gammaldags att säga nu för tiden i CL-sammanhang. Men likväl att det finns en sån kvalitet som liksom då, då kommer man spela på ett ännu högre nivå. Nu har i och för sig Sina Black Dennis också ändå ambitionen att komma ut i Europa igen förr eller senare, men också det finns ju en självklarhet över det där avslutet, en så självförtroende, kaxighet att bara, ja men jag drar in den. Och att bara se Stina Black Dennis göra sånt, det måste ju göra Gerhardsson och landslagsstaben väldigt, väldigt nöjda inför det som komma skall. För det är ju den Stina Blackstenius som kan göra skillnad för Sverige i ett OS också.
Ja, och det var ju lite av den Stina Blackstenius vi såg i VM 2019 framförallt kanske då. En match som Gerhardsson gärna minns tillbaka på med tanke på OS. Och det, den värmen det kommer bli, för det kommer bli det största problemet för Sverige under OS, att det kommer vara så fruktansvärt varmt. Det är tätt matchande, det är bara två vilodagar mellan varje. Det är en liten trupp som ska dit. Men för alla som minns VM 2019 så... Ja, första matchen bröt ju liksom på grund av oska och regnavbrott och allt vad det var i ren. Men när Sverige kom tillbaka dit, då var det så varmt så brandlarmet gick på nätterna. Det blev liksom så fruktansvärt varmt på rummen. Man fick ha cooling breaks och allt där. Och där gör ju Stina Blackstenius en fantastisk match mot Tyskland i kvartsfinalen när Sverige skrämmer bort det där Tysklandspöket som man alltid haft tidigare i mästerskap. Så att jag tror att Gerhardsson är väldigt nöjd över det. Och om vi bara blickar lite ut oss också, jag vet att det är damallsvenska podden vi är i, men det blir ju en del landslag också och sådär. Hanna Glasmål. Kan vi bara prata lite om Hanna Glasmål?
Alltså, vad ska man säga? Det är nu vi vill visa highlights i ljudform. Kan du repetera hur du liksom kommenterade det där målet, så får vi det i liksom ljudform?
Inte riktigt så bra, va? Det är ju det, man måste ju sitta mitt i det för att hamna i det. Men också det här att hon kommer och bryter in. För det första så är hon ju hela tiden livsfarlig på sin högerkant. Det såg vi ju i landskampen mot USA. Vi såg det i Champions League-semifinalen nu då, där Bayern München mötte Chelsea. Hanna Glas, högerback, springer liksom som en dåre upp och ner på högerkanten. Kommer med ett inlägg som Chelseas målvakt missbedömer. Landar rakt in på Sidney Lohmann som då kan nicka in 1-0-målet. Och sen då 2-1-målet, det är ju det som är Hanna Glas mål i den här matchen. Hon kommer på sin högerkant, bryter in i straffområdet och drar till med vänstern. Det är så nära stolpen så att Ann-Katrin Berger, målvakten i Chelsea, slänger ju sig faktiskt in i stolpen och skadar sig i samband med målet. Men en otrolig träff, och den här Hanna Glas, kan vi bara konservera henne i en liten, liten burk till OS så att vi har med henne i den formen när det är dags att åka dit?
Sa du glasburk?
Alltså jag satt och tänkte samma sak.
Det kommer klippas bort, tänkte du. Men då finns Kristoffer Bergström. Han är dålig på blommor. Han säger väldigt, väldigt svaga ordet. Ja. Ja, herregud. Och den sortens... alltså, det är liksom ett sorts avslut som bryter mot det vanliga mönstret hur fotboll brukar se ut. En ytterback som kommer där ska inte kunna göra det riktigt. För då spelar man på andra kanten om man har den foten. Alltså det är inte så ett ytterbackskott ser ut liksom på något vis där. Och det är det som gör det så härligt.
Det är den moderna inverterade ytterbacken. Den har man ju hört talas om. De här, man spelar en vänsterfot på högerkanten eller en högerfot på vänsterkanten. I Anna Glas fall så finns det väl både en och två fötter i och för sig som man kan använda där. Så att, otroligt vackert mål och otroligt viktigt mål dessutom också för ett Bayern München som, likt de tre andra lagen, är väldigt aktuella att faktiskt kunna gå hela vägen.
Ja, och om Brett Maron då har drömt madrömmar om Fanny Långskott från förra säsongen, så tror jag att Peter Gerhardsson har sovit ganska gott efter den här helgen. Eventuellt att han har lite mer huvudbry, för som var inne på OS-truppen, den ska vara ganska liten. Makoto, du och jag har ju tagit ut våra OS-trupper. De kan man hitta på sportblad.se. Kristoffer, varför tog inte du ut någon?
Ja, men jag stod hemma och sandpapprade ett bord. Det är faktiskt sanningen. Jag såg inte mejlet. Hörrni, nu är det dags. Det såg inte jag förrän efteråt.
Okej, men det är 16 utespelare man får med.
Ja, det är väldigt lite. Men jag läste efteråt och jag såg att jag tror inte var någon som hade Rubensson ens som reserv. Det tyckte jag var spännande. Jag vet inte ens, jag tyckte hon... Jo, men hon gör det bra. Hon spelar ytter nu alltså genom senast. Och slår inlägget som då Blackstenius nickar ner, som Hammarlund gör mål på. Och är ganska bra. Alltså, växer hon bara någon nivå till så är hon... Alltså, hon är ju startelvespelare, så att jag... Minst som reserv har jag Rubensson.
Det är ju enkelt då för dig att säga som inte har tagit ut den här truppen och vet hur svårt det är att få ihop. För jag hade med Elin Rubensson på min lista också. Jag har ju just nu, i den truppen som jag tog ut, då hade ju inte serien börjat än. Därav så jag har ju Madeleine Janogy som en av dem på mina anfallspositioner. Anna Anvegård som reserv. Allt just det här för att man inte vet hur de kommer se ut i serien nu när den väl är igång. Så det ska bli väldigt spännande att se. Det är ju en landslagssamling till innan Gerhardsson tar ut truppen. Den samlingen är i början på juni sen. Så ska han ta ut den här OS-truppen. Ja, han lär ha en del att fundera på.
Alltså, varken min eller Annas trupp ser nog likadan ut här i pratande stund som den gjorde i skrivande stund då.
Men det hade min gjort.
Det är klart den hade.
För du hade varit på princip fast och vägrat
erkänna. Har du också skrivit in den på ditt sandpapprade bord?
Ja, det har jag gjort.
Det var därför du sandpapprade kanske.
Jag ska inte visa förrän truppen kommer, men det kommer stämma väldigt, väldigt bra känsla.
Ja, vi får väl se. Nog om det nu. OS-truppen den tas alltså ut i slutet på juni. Vi befinner oss i Damal, svenska podden och min spaning då om alla de här kanonmålen, den är över. Den kanske inte var så originell, men jag gillade verkligen det jag såg i helgen. Kristoffer, vad har du spanat in?
Nej, men tack för ordet, tack för ordet. Jag har kollat på SVT. Har ni gjort det?
Nej, jag har tittat på Sportbladet Play. Det där man ser alla matcher i Obostamalsvenskan, vet du?
Ja, men det finns dokumentärer på SVT. Det finns en som heter Att ge bort en mästare. Det handlar om när Kopparbergs Göteborg blev Häcken. Det heter väl minidokumentär eller någonting och ja, vilket havsverk va? Herregud. Nej, men det är ju så här att vi var ju de som bevakade den här övergången ganska mest kan man säga. Och så.
Ganska mest.
Ganska mest, ja.
Ganska mest.
Jag är född med ordets talets gåva. Det finns ju en historia som inte riktigt känner till här, men man kan ju högläsa rubriker och artiklar på Sportbladet. Då får man ungefär den här bilden. Jag ska bara rada upp vad som är skrivet. Och sen ska jag gå över och gissa också vad som har hänt. Men vi börjar med att jag går vad som är skrivet.
Kör.
Japp. 2 dagar efter 29 december meddelas att elitsatsningen läggs ner. 2 dagar efter detta, 31 december, skriver Sportbladet att det är mycket nära att de ska gå samman med Häcken istället.
Vi pratar alltså om Kopparbergs Göteborg.
Ja, precis, precis. Strax efter det skriver vi att nej, elitsatsningen lades inte ner. Peter Bronsman har inte mandat att göra detta. Detta sker på årsmöten. Man kan inte göra så här. Därutöver skrev vi att andra sponsorer som redan fanns i klubben var beredda att driva laget vidare. Det här är känt. En annan sak som är känt är att det var en omröstning tidigare om huruvida Malmö FF ville ta över Rosengård. Där svaret blev rungande nej från fansen. Det finns också grejer som händer, till exempel att Peter Bronsman har vi skrivit om, är på gång att ta över ett lag i England eller gå in i alla fall där. Det har inte hänt än, men det är fortfarande artiklar du skrivit. Om man lägger det här på en rad någonstans och kröner det med att 13 januari skriver Sportbladet också ett avslöjande att nu är det klart med Häcken. Sen dröjer det några timmar och sen går de ut med det också. Lägg dem på en rad så får man en viss bild. Den bilden stämmer överhuvudtaget inte med hur SVT presenterat här. De presenterar precis så som Peter Bronsman från början har sagt. Det vill säga, han lägger ner elitverksamheten. Klubben måste räddas av någon. Olika lag diskuterar detta. Häcken till slut röstar om att de ska ta över laget. Spelare är arga på Bronsman för hur han har kommunicerat. Han försvarar sig med att jo, de är arga, men jag kunde inte säga allting och jag var tvungen liksom att göra så här, för allt var inte klart än. Men om man ser hur det blev så ser man att det här var rätt på något vis. Och det blir ju liksom, han får ju rätt i den historien för att spelarna är ju jättenöjda. De får jättebra anläggningar och allting nu. Allting verkar jättebra. Det är bara att bilden är ju falsk. Utifrån vad jag har sagt så ska jag gissa ungefär hur det gick till. 29 december går han. Han har haft på känn lite före jul att det här, han vill inte. Han är alltså ordförande och storsponsor. Alltså han har Kopparbergs bryggeri. Han vill inte längre driva det här som har gjort i 17 år och pumpat in pengar och sånt där. Och då vet han hur det gick i Malmö. Och då vill han skapa en historia som gör att det blir lättare att vinna omröstningen mycket tydligare, både i egna klubben och framförallt i Häcken då. För han vet om att det inte är populärt bland klubbar att ta över och köpa framgång eller liksom ta över framgång på det här sättet. Och då är det en mycket bättre historia att de läggs ner, det går inte, vi är ändå chanslösa, vi måste lägga ner. Och då kommer någon som är räddande ängel och säger nej, vi ska visst ha damfotboll, vi ska ha elitdamfotboll i Göteborg. Alltså räddar vi klubben. Är ni med oss och räddar den? Ja, säger fansen och medlemmarna i Häcken. Jag säger också förstås då Kopparbergs Och jag tycker det här är ganska allvarligt på något vis där. Jag tycker att någonstans måste SVT ha någon sorts journalistisk ambition här att närma sig åtminstone det som är skrivet, ställa frågor om det, inte berätta historien att Häcken räddade Kopparbergs Göteborg. Så var det inte. Det hade kunnat drivas vidare ändå. Och det här är skillnad. För nu kommer kanske Häcken vinna föreningens första SM-guld på damsidan. Hur ska vi se på det då? Har de räddat laget verkligen eller inte? Och det tycker jag att, det får väl klubbarna själva, jag vet om att klubbarna som lyssnar på det inte håller med det jag säger nu. Men någonstans så tycker jag att det journalistiska ansvaret borde vara större hos SVT. Jag tycker att den här kortdokumentären ger en falsk bild, eller den ställer åtminstone inte rätt sorts frågor. Och jag tycker det är provocerande. Den ligger uppe ett år till och jag tycker att de borde åtminstone ha närmat sig vad sportjournalistiken har grävt fram under de här månaderna, istället för bara meddela att det var en sorts känsloläge, att spelarna är lite arga på brons. Man beror bara på hur kommunikationen var, vilket inte är helt sant.
Ja, för det var ju annars ett perspektiv som lite kanske tappades där, just med när allting också stormade som mest. För som du var inne på, en hel del av det vi skrev om handlade ju om fakta kring, plus att det var svårt att få spelarna att prata precis när de inte visste vad som hände. Det var ju en matta som bara drogs undan under fötterna på dem. En del hade nyligen skrivit på, andra hade förlängt och de flesta andra lagen hade ju värvat klart framförallt. Det fanns inte så mycket alternativ i Sverige att gå till, så att spelarperspektivet kanske försvann lite där i den snabba rapporteringen just kring hur knäppt det blev för alla de här. Det var ju så att de faktiskt, det fanns agenter som hörde av sig till de andra klubbarna och hallå, här finns landslagsspelare som just nu inte vet vad de gör. Men
definitivt, det är jättekonstigt. Också en titeln att ge bort en mästare. Vem fan gav bort en mästare? Det var ingen som gjorde alls det. Det är en förening det här. En förening bytte hemort eller bytte plats på något vis där. Och det, nu säger jag inte att flytten var dålig för de här spelarna. Det är något helt annat, men det har liksom blandats ihop där. Var det en bra eller dålig flytt då? Jo, det var en bra flytt. Ja, det kan det fortfarande vara. Men jag menar bara att premisserna för det var inte riktigt korrekta. Det var inte riktigt så här. Hade de gått ut från början och sagt att till Häckens medlemmar, ska Kopparbergs Göteborg eller Göteborgs FC då spela vidare, spela kvar som det är, eller ska vi ta över verksamheten? Vad tycker ni om det? Då hade det kanske blivit rättvisare. Jag tror att röstsiffran kanske hade väckt över, kanske blivit Häcken ändå. Men jag menar att så som det presenterades av Bronsman, som är väldigt skickligt, och Häcken har ingen idé att säga, de vill ju göra det här också, så de behöver inte heller gå emot den här versionen. Den bilden var inte riktigt sann, och då tycker jag att det är journalistikens ansvar att picka lite på den här bilden, utan att kritisera spelare, utan att säga att flytten är något hemskt, utan att säga att Häckens första SM-guld är katastrofalt på något vis, om det blir så. Så är det inte, men fortfarande så historieskrivningen borde vi borde vara lite kollegiala, eller åtminstone så här, lojala mot någon sorts sanning, någon sorts objektivitet. Hur kunde Sportbladet skriva 31 december att det var mycket nära Häcken? Ja, det var ingen chansning, och hade det varit en total chansning, hur kan man 2 veckor senare säga att nu är det klart innan det gått ut med det? Ja, det är väl tecken på att vi har lite koll på vad som sker.
Alltså, spontant utan att ha varit själv inblandad i liksom grävandet i den här historien så mycket, så känns det ju som att, alltså, även om resultatet av allting är väldigt positivt för spelarna som får en bättre arena, bättre träningsmöjligheter, bättre allt i princip, för att Häcken är en välskött förening, så är det ju så att det kan inte ha varit en korrekt väg när en spelare som säger nu, till exempel, det perfekta exemplet här, Johanna Rytting Kaneryd skriver på 2 veckor senare för att ens klubb har lagt ner och då gått från Rosengård. En sån situation kan inte vara rätt. Det kan inte vara rätt att det blir en sån väg när spelare sätts i den situationen. Sen i slutändan, ja, det blev till det bättre, absolut. Men vägen dit kunde ha skötts på ett betydligt mycket bättre sätt, och det är ju ganska tydligt att det inte handlar om att det bara gavs bort någonting bara för skojskull direkt.
Nej, Bronsman har gjort mycket storartat för Göteborgsfotbollen, för svensk fotboll överhuvudtaget. Men någonstans så är han fortfarande inte en man som kan ge bort en klubb.
Nej, vi har ju föreningsdemokrati i det här landet, och det är ju någonting som till och med uppmärksammats i England, och så här, apropå Super League-grejen, när de står med sina 51% banderoller, att här är det medlemmarna som bestämmer. Mm.
Det är i Spanien också, ska sägas, men det är...
ja. De låter vi vara. De får vara där nere i södra Europa. Är du nöjd med din spaning, eller har du mer att säga, Kristoffer, på ämnet?
Nej, men jag är nog ganska klar där i alla fall. Jag hade önskat bara att man fick en liten bild tydligare att Peter Bronsman kunde ha sagt jag kommer sluta som ordförande. Jag är inte hundra på att jag kommer fortsätta sponsra det här laget längre. Han kunde gjort det tidigt om man ville. Inför årsmötet får ni välja om någon annan ska ta över och fortsätta så här. Det finns också en möjlighet för bättre resurser där borta. Det hade känts lite bättre i magen. Om inte han vill säga så åtminstone att en objektiv part som gör en dokumentär om detta kanske säger det.
Mm, det får bli slutorden apropå Kristoffers spaning här om då dokumentären som finns. Makoto, vi ska över till dig. Vad har du spanat på i helgen eller med dig in i den här veckan?
Ja, jag tittar på det som händer på plan. Så att jag, men jag har varit mest vid Hjälmaren faktiskt och kikat. För det händer någonting intressant på de där kanterna av den sjön just nu tycker jag. Både då i Eskilstuna men även också i KIF Örebro. Om vi börjar i Eskilstuna, det är ju den kanske mest nyligen spelade matchen. Där har det ju varit ganska mycket andra former av rubriker efter den borta mötet mot Piteå. Vi kommer väl kanske lite in på det innan vi stänger butiken. Men det ser bra ut i Eskilstuna. Det är väl egentligen det som är min spaning, att det ser väldigt bra ut. Alltså spelet, vi pratade här om att det fanns vissa frågetecken skademässigt inför säsongen. Med liksom Majinde som är borta på mittfältet och hur stort avbräcker det. Har man fått in Saving som är helt briljant, måste jag säga. Det är ett av de stora fynden som har gjorts under det här vinterfönstret utan tvekan. Det sättet hon kommer in i den åldern och bara ser bra ut på mittfältet. Bara spelförståelsen, alltihopa, liksom hela paketet. Det är otroligt imponerande och sen dessutom en stabil norska i Ekhoff som kommit in också där bredvid på mittfältet. De har det gott ställt och sen Kulashi. Ser ut verkligen ut att vara i målform. Det ser ut att vara ett lag som rakt igenom är revanschsuget efter förra säsongen. Ett lag som är byggt för den övre halvan och kommer hamna på den övre halvan. Jag tycker man såg goda tendenser mot Kristianstad även om det blev en poäng. Och här avfärdar man Piteå som man haft jätteproblem med att besegra bortaplan tidigare. Utan att det egentligen känns särskilt, att man känns särskilt hotade. Bara det faktumet att ha koll på vad som händer i Eskilstuna United och inte då bara på grund av deras liksom fina utanför planen projekt och initiativ som man jobbar med i klubben och alltid gjort, utan på att det är faktiskt väldigt bra fotboll som spelas på Tunavallen och i omnejd just nu. Vet inte om ni vill säga någonting om Eskilstuna och addera innan jag går över till andra sidan sjön.
Ja, det Eskilstuna gjorde i fjol alltså, som var den stora floppen, var att de hade jättesvårt med bottenlagen också. Alltså de torskade mot Uppsala och torskade mot Umeå och sånt där. Det är framförallt det som var dåligt, men så var de också ganska svaga. Men de tog ju poäng av både Rosengård och Göteborg, så att det är ett lag med höga toppar, men dalarna var bråddjupa och lite genanta i fjol.
Framförallt så började de ju superstarkt i förra året då, just när de hade ett tufft spelschema med Göteborg och Rosengård i inledningen och tog poäng där, var uppe och störde giganterna, vilket ju gjorde att man fortsatte ha de där höga förväntningarna på det här laget som har en väldigt spännande offensiv, framförallt då kanske med Kulashi och så Rogic som kommer i all världens fart när hon sätter fart på de där benen. Det är många som får svårt att hänga med när Felicia Rogic drar igång. Och jag var ju i Eskilstuna inför premiären och träffade Kulashi. Vi har gjort ett klipp som man kan se på YouTube för att se hur svårt det är att göra trickshots egentligen. Och använt då några av stjärnorna i den här serien som är tekniskt briljanta, måste jag säga. De är ju oerhört duktiga på det de gör och det kommer en del frustration när man ska försöka göra trickshots. Så in på Sportbladets YouTube-kanal om ni vill se det. Loretta Kulashi är då en av dem som är med där. Och
ligger det ute? Jag har missat det.
Ja, det ligger ute. Det är bara att gå in och kolla. Fem härliga minuter där man får se dem. Och man får inte se riktigt alla tester med alla spelare för att det hade blivit alldeles för långt och omständigt. Men Loretta Kulashi då, alltså, hon behövde knappt nudda bollen för att klara de här grejerna.
Spoiler alert, nu, man vill in och titta på det här, ja. Utan att veta, men vi kan konstatera att Kulashi är med och Kulashi gör verkligen inte bort sig, det kan vi säga.
Nej, och alla grejer som hon gör är ju inte med, bland annat när hon ska träffa en rockring, vilket var ett av testen från ett ganska bra avstånd. Jag står och håller i rockringen. De flesta blev mest nervösa över det, för de var oroliga att de skulle träffa mig.
Alltså en Wilhelm Tell-grej.
Ja, jag kan säga att det är kanske inte de charmigaste bilderna när jag står och håller i den här rockringen. Men det var så himla fint att se den där foten. Hon har ju en otrolig teknik, Kulashi. Det har de andra som är med i det här testet också. Men det var så skönt att se henne också, hur lugn hon var, hur laddad hon kändes inför den här säsongen. Och det kändes verkligen som att, ja, men de försöker landa in i den här säsongen på ett helt annat sätt än vad de gjorde förra året, där de kanske då blev lite hypade efter att ha haft ett fint slut på säsongen innan och sådär.
Och de har en tydlig plan också. Och där har vi därmed dragit det andra dåliga Göteborgs skämtet för dagen.
Åhåhå, du måste nog förklara det. Det finns någon lyssnare som inte vet.
Nej, men, man
heter titta, någon plan eller
man får titta i Damallsvenska Bibeln, för jag snodde det rakt av därifrån från våra briljanta redigerare där som fixat till den rubriken. Med det sagt så kan jag väl ta oss till Örebro, eller?
Gör det.
För jag tycker att där händer det också väldigt intressanta saker. Vi har hyllat Vittsjö tidigare i den här podden i allmänhet också, av förklarliga skäl, ett bra lag, och de spelar bra här mot Örebro. Ett Örebro som förlorade sin premiär mot Djurgården men hade lite intressanta siffror från den matchen. Expected goals count på 2,7. Jag vet inte hur mycket det säger er, men det säger att de hade en offensiv som egentligen borde gjort fler mål än vad de gjorde. De gjorde ju noll i den matchen då, men såg bra ut. Väldigt många liksom lyckade passningar. Stort bollinnehav, bra spel. Alltså det fanns väldigt många aspekter i det här laget som tydde på att man faktiskt kommit någon vart i det här. Liksom ambitionen som man har där från tränarstaben som har kommit in från Sylvia, att liksom ha en mer spelande fotboll, mer possession fotboll, mer liksom, jag vet inte vad jag kallar det, modern och mer, för nu börjar vi ju gå upp på fembackslinjer och sånt om man tittar trender, så det går ju i olika perioder. Men i alla fall en väldigt possession-baserad fotboll. Här mot Vittsjö, ja, det är inte mycket till övertag. Örebro har totalt sett ett jättefint anfall, må så vara lite marginaler på rätt sida också, som föranleder Karin Lundins 1-0-mål. Men i övrigt, försvarsinsatsen. Man stänger igen, man får med sig 3 poäng trots att man kanske inte spelmässigt helt och hållet förtjänar sig till liksom chanser och så vidare som Vittsjö skapar. Men jag har nog underskattat KIF Örebro ganska rejält när jag har satt dem så pass lågt som jag har gjort. För jag ser tendenser på att det här kan bli väldigt bra väldigt tidigt.
Ja, det är läckert. Och när du pratar om såna här siffror, såna här fotbollsstatistik och sånt, då låg alltså KIF Örebro nästan i botten på allting i fjol. Precis när expected goals och sånt liknande. Uppsala var väl lite sämre, men sen var det i princip KIF Örebro där. Så deras sjunde plats i fjol var liksom en stor överprestation jämfört med vad de skapade och sånt där. Och sånt där vet ju tränarstaben om jätteväl, att någonting måste ändras där. För förändrar vi det så någonstans så kommer också resultaten. Så att det är spännande att se hur det håller. Jag har tänkt att de ska vara dåliga nu i vår, att det tar ett tag att komma in i det, och framförallt de har skador och sånt där. Men redan nu en sån fin trea, det var en skalp alltså.
Mm. Ja, det var då, för vi har ju pratat lite om att vi inte kan visa highlights. Vi kan ju säga det också, det går ju att hitta på aftonbladet.se, eftersom vi sänder hela den här serien så finns ju alla highlights. Och en av sakerna som man kan hitta i highlights-paketet är också Eli Pikku Jämsens räddning på mållinjen. Den blir man ju oerhört glad av att se.
Det blir man. Den är enorm. Det är någonting speciellt med räddningar på mållinjen när det inte är en målvakt som gör det.
Och Eli Pikku Jämse har ju en väldigt spännande historia. Hon har alltså VM-medaljer i snowboard. Hon är skatare. Det tänker man på något sätt inte att hon är. På något sätt känner man att det ska vara någon sån här dribbler som är någon yttermittfältare. Inte en sån bara köttare som hon är, en sån trygg pjäs på något vis där. Men hon är nog bäst på snö av alla i Damallsvenskan.
Så kan det vara. Apropå snö så kan vi väl gå över på den där matchen som du var inne på att vi skulle prata mer om, Makoto. Jag tror inte att Eskilstuna gillar att åka till Piteå. Förra året var det ju då just snöboll som spelades där uppe. Det pratades om en parodi att man ens spelade matchen. Man såg inte linjerna i slutet. Det blev ju en fruktansvärd tv-produktion tyvärr. Med tanke på att man inte såg linjerna, bollen stannade och sådär. Nu åkte Eskilstuna upp igen tidigare i år. Tänkte väl kanske då, ja, men skönt, lugnt. Slipper vi snön i alla fall. Då kommer rubrikerna istället kring coronan. Vi var ju förskonade från den hela förra säsongen i princip i Damallsvenskan. Nu går det läsa rubrikerna att det finns då positiva fall i Piteå och att spelare testade positivt i veckan innan. Att man fick byta ut spelare som kände symptom och nu är fler spelare smittade. Hur reagerade ni på de här rubrikerna?
Först tänkte jag att de har varit lite klantiga och naiva. Inte förstås i att någon smittas, det kan hända hela tiden. Men att man inte slår larm tidigare. Men det var ett missförstånd för min del. Det var bara när jag läste den första texten. Och så här, de verkar ha gjort det här ganska bra. De var väldigt tydliga från början, läkaren i Piteå och sånt där. Med att de har försökt höra sig för och sånt där. Så jag tror inte att de har gjort någonting fel. Utan de har gjort precis det man ska göra. Däremot så är det ju läskigt när väl smittan är inne. Ja, varför skulle det bara vara de här 4-5 spelarna nu då? Det finns ju risk att det är fler och att vi får uppskjutna omgångar och liknande sånt där. Det, och hoppas inte att Eskilstuna också har fått det då. Ja,
vi har ju sett det kaoset i Champions League i år, om inte annat, med absolut kanske mest udda företeelsen som kom från där var ju när PSG då lämnade VO till sin åttondelsfinalsretur mot Sparta Prag och förlorade med 3-0. Men de hade en 5-0-segermöte från det första mötet och gick därmed automatiskt vidare trots att de lämnade VO i andra rundan. Det kan hända konstiga saker när matcher flyttas och när saker behöver ske, och det är bara att hoppas verkligen att Piteå snart får börja liksom träna igen, att de får öppna upp och att det här löser sig på ett bra sätt för alla parter egentligen, för det är ju bara jättetråkigt precis som hela den här pandemin i sig.
Ja, och det luriga är ju också att då en del av de här spelarna som testades positivt efter matchen när man testade alla har ju inte känt några symptom överhuvudtaget.
Nej, och vi får se lite hur det här blir, och det är inte säkert att, jag är inte expert på hur det här är med testning, men att om någon smittades väldigt nära in på där kanske inte det gav utslag än heller, som jag förstått det, utan det kan vara fler också som kommer i värsta fall. Och Eskilstunas tester har väl inte kommit nu när vi spelar in det här i alla fall. Vi får väl se, jag bara hoppas.
Ja, vi ska ju säga att det är alltså måndags eftermiddag när vi spelar in det här. Det är alltså dagen efter att den här matchen spelades. Så att det kan ju hända saker framöver i nyhetsflödet innan du som lyssnar har hört det här. Ja. Det är ju inte alla som lyssnar på oss direkt kanske. Vi kanske inte är top of mind hos alla. Alltid.
Vi kommer bli.
Vi kommer bli. Ja, hörni, vi har ju pratat på en bra stund här. Vi ska faktiskt börja runda av alldeles strax. Men
får jag säga en sak först bara? Ja. Jag tycker en sak vi inte har sagt än som ska sägas är att båda topplagen vann, alltså de tippade guldkandidaterna Rosengård och Häcken. Av de två så skrev min kära kollega Makoto att han är mest imponerad av Rosengård för att de spelar ut Bajen då, som Häcken hade väldigt svårt mot i premiären. Jag förstår det. Jag är faktiskt åt andra hållet där. Det som gjorde Kopparbergs Göteborg som gav dem guldet var inte några storsegrar, det var inte massa champagnefotboll, utan det var just att de varje omgång, de vann 17 matcher, nästan varenda seger var med 2-0 eller möjligen med 3-0. Det var precis nästa, de gör ett mål i första halvlek och sen i andra halvlek är de lite tyngre, gör 2-0 och sen kan de vänta ut matchen på något sätt där. Det är exakt vad de gör mot Växjö. Det är en sån typisk grej de gjorde också förra året hela tiden. Och att se den maskinella är tillbaka igen där, det var väldigt imponerande på mig. Kan de göra det här igen, bara om igen, så som de kunde i fjol, så vinner de ju. Vilket jag inte tror. Men då gör de det i alla fall. Rosengårds match, det är ju mer imponerande att leda med 3-0, göra drömmål, släppa ett konstmål på en hörna var det var sådär. Alltså där, jag ser lite av fjolårs Rosengård i den matchen också, att det är så sjukt bra och som blir lite dåligt där. Medan Göteborg någonstans är liksom trygga i sin seger på något vis där.
Apropå Rosengård också, bara så kan vi ju lyfta in den glada nyheten som kom i helgen, för att det är ju så att Rosengård tappar en av sina försvarare dessutom nu med landslagsmeriter, Jessica Wik, som då väntar barn, och hon fick göra en match den här säsongen, hon fick spela i premiären. Nu kommer vi tyvärr då inte få se henne på fotbollsplanen på ett tag, men det är ju av glada anledningar så att säga, och klubben är ju inne och stöttar henne och så här, men nej, det påverkar ju också försvaret i Rosengård.
Det gör det definitivt, och glad säger du, jag är ju så där fotbollig, fan. Jag tycker det är jättekul för henne som privatperson, men jag vill ju se henne mycket av henne. Jag tycker att nu när de har det 4-3-3 som passar henne väldigt bra, så vill jag se henne mycket mer. Hopp, det tycker jag var surt där att inte få se henne. Sen fattar jag henne som privatperson är lycklig.
Ja, det är ju en rimlig fråga. Vem tar den platsen? Det är väl Björn, antar jag. Får väl gå ut och spela höger till att börja med när hon då är frisk och är tillbaka på planen. Men alltså, med att gå tillbaka till din fundering där, jag håller ju med dig om att Häcken, det är inte som att Häcken inte imponerar, men det är också kanske lite att göra med vart vi ser Hammarby. Mm. Nu var det ju för sig, Hammarby imponerar väldigt mycket mot Häcken här i premiären, gick ut liksom skoningslöst och bara visade att vi är här för att stanna. mot Rosengård ser man inte riktigt den power. Man ser att det på något sätt tar stopp. Och då är det ju mycket cred som går till Viggosdotter Berglund. Det är det sista försvar man vill möta som nykomling. Det sista försvar man vill möta som någon egentligen. För att de är skräckinjagande. Mm. De är stabila. De är på rätt plats vid rätt tillfälle. De lägger inga fingrar emellan. Och har otroligt mycket rutin och förståelse för vad som händer. Den aspekten, hur man då liksom detroniserar Hammarby och bara stoppar hela den här nykomlingshypen, bara pang, det är det som imponerar på mig, och det är sånt som liksom väcker någon sorts svallvågor, kan man väl säga.
Jag noterar en grej när jag sitter här och nu stirrar in i min skärm på tabellen på de här två lagen då. Rosengård leder ju eftersom de har gjort fler mål, men det finns ju bara ett lag som har en riktig nolla än så länge.
Ja, det är väl Häcken.
Det är Jennifer Falk som man inte kommer förbi. Alltså hennes räddning mot Växjö där i den 11:e minuten. För att vi har ju pratat lite om Häckens försvar. Att det kanske kan vara lite svajigt ibland. Men man har ju också då Jennifer Falk som kommer ut och gör sig stor i alla möjliga lägen. Och så länge hon spelar som hon har gjort hittills, så känns det nästan som att de har en extra försvarare där bak.
Ja, hon är lysande alltså. Hon är precis lika bra som i fjol. Alltså det är så tydligt att hon fortsätter växa lite. I fjol var ju en jättesteg framåt för henne, att hon blev mycket, mycket tryggare och sådär. Utan att släppa det offensiva hon har, att hon är ute och rör på sig mycket och så. Jag tycker hon är riktigt svinbra alltså.
Mm. Instämmer.
2-0 hittills på Falk. 14 blev det i fjol. Tror ni att hon slår den noteringen?
Nej, det har ju jag sagt. Nu sa jag att det var väldigt bra. Nej, jag tror ju inte det. Jag tror ju att den här trebackslinjen kommer ställa till det lite för sig. Det tror jag fortfarande. Det finns väldigt många lag som är typ Vittsjö, Eskilstuna, sån här, som är liksom halvbra men ändå giftiga någonstans. Typ att Karin Lundin gör ett mål mot dem, eller att någon liknande sån där. Någon spelare som bara, det bara smäller till någon gång, så det tror jag kommer hända. Jag tror inte att hon kommer ha samma rad.
14-0 tror jag inte är omöjligt att tangera eller överträffa, men jag tror inte att det nödvändigtvis räcker till lika många poäng.
Nej, vi får...
Utan förhoppning att det då ska sluta 0-0 i massa matcher, för det gör ju ingen glad, men likväl.
Nej, det vi kan konstatera efter den här omgången är ju i alla fall att den första omgången nog var en hel del premiärnerver, för nu är vi tillbaka till mer av den där härliga fotbollen vi fick se en del av under fjolårssäsongen. Och nu har vi ju en omgång till då, ser fram emot redan till helgen, omgång 3. Har ni någon match ni ser fram emot där? Bland annat så är det ju dags för det första Stockholms derbyt. Då ska vi rulla ut vår lilla tv-studio och hoppas att sprinklers och sånt är långt borta från den. Och titta på Djurgården AIK som då är det första Stockholms derbyt vi får se. Men ja, vad finns det mer då?
Ja, men båda de här tippade guldlagen kan ju faktiskt torska nu på något sätt. Det känns faktiskt som att man har väldigt svåra matcher. Alltså Linköping mot Häcken och så... Ursäkta helt.
Vittsjöhäcken har vi.
Vittsjöhäcken förstås, och Eskilstuna, Rosengård möter Eskilstuna på bortaplan. Det här är matcher som jag tror inte båda lagen går rent här. Det är ett jättebra test för dem. Det här är svårt.
Ja, Eskilstuna har jag suttit och hyllat här, så det är upp till bevis här mot Rosengård också hemma på Tunavallen. Den matchen är man ju väldigt intresserad av att se. Sen så kommer jag ju faktiskt att highlighta den, alltså matinén, eller man ska säga första lilla smakprovet från omgång 3, Växjö-Kristianstad, för att vi har inte nämnt Sveindis Jane Jonsdotter i den här podden än. Alltså, hon säger själv att det var inte min bästa match, jag är inte jättenöjd, men kul att göra mål. Och det tog, och han funderade jättelänge innan hon drog den här iskalla chippen och avgjorde matchen mot Djurgården. Men alltså den assisten också, ja. Inlägget, den självklarheten hon har och sättet hon skapar lägen. Alltså jag är lite rädd, alltså hur bra hon kan bli. Och jag vet, man ska inte dra för stora växlar för två omgångar, och jo, man ska inte falla i samma.
Vi sitter här för att dra, vi är men, bara på femman sex.
Men jag är väldigt, väldigt imponerad, och man förstår fullkomligt den hypen som varit, alltså sett till hur hon har inlett sin tid i Kristianstad.
Ska jag också ha en sån sista stopptidsspaning, så är det ju att ofta överskattar vi nyförvärv som kommer utifrån och nykomlingar. Ofta att det finns någonting att man är van vid det allsvenska tempot, vid fysiken, som gör att såna här Olivia Skog-spelare som liksom, man är van vid att spela väldigt länge, då är man väldigt bra ofta. Ofta kommer det en spelare man tänker, Daniela Zamora, kanske är elakt att ta upp det direkt så. Men det kommer en spelare som man tänker så sjukt mycket om, så märker man att det är en tröskel ändå att komma in i det på något sätt där. Och det som gör Sveindis Jonsdotter så jävla imponerande, det är att hon faktiskt har bara kommit rakt in i det och blivit en av seriens bästa spelare direkt. Det är oväntat, det är så bra. Det trodde inte jag det skulle vara.
Nej.
Nej, och det är ju härligt att se då Växjö mot Kristianstad. Jag ser ju fram emot matchen på lördag då. Det är som att vi sitter här och ska lyfta alla matcher som finns i den omgången.
Klart vi ska.
Men Hammarby gick i Förebro. Nu har ju Hammarby haft de här två tuffa matcherna mot topplagen Häcken och Rosengård. Det ska bli intressant att se hur de står sig mot ett KIF Örebro, om de kommer kunna gå in och spela på samma respektlösa sätt och på så sätt göra fler mål. Nu kom det ju ett mål sent. De ställde till det för Rosengård en del med sina fasta situationer och kan nog såra fler lag med June Pedersens vänsterfot som jag varit inne på tidigare. June är ju en otroligt härlig spelare som tar på sig ett väldigt ansvar också i det här Hammarby med sin ålder och erfarenhet. Hon bjuder ju på den till alla, med alla de unga som har nyfikenheten och vill lära sig. Så ibland så kanske hon tar lite för stort ansvar i att liksom ska hjälpa alla. Hon glömmer vad hon själv ska göra också. Jag tycker det ska bli intressant att se den, just med tanke på vad vi har sagt om KIF Örebro i den här podden också. Så att ja, den matchen tycker jag ska bli kul att se.
Men alltså, den matchen, om man tänker där har vi ju två lag som vill ha boll och styra spel. Då är ju Stockholmsderbyt en inverterad version. Alltså, vilka kommer att vinna det bollinnehavet mellan Djurgården och AIK? Det är jag väldigt nyfiken på.
Får man spå en asgrisig och lite ful match i Stockholmsderbyt? Hoppas det. 2-1 till ena eller andra laget. Men att det blir lite köttigt och lite så svårt att se. Jag tror inte det kommer bli en skön spels Stockholmsderby, tror inte jag.
Nej, man vill ju ha lite stämning på planen. Det ska ju kännas att det är derby.
Så är det. Hörrni, jag tänker att dina poddar, när vi började så sa vi så här, nu börjar vi, då nickar vi så här. Var det enda gången vi var överens, eller?
Förmodligen kanske enda gången på hela säsongen.
Det låter bra.
Vi är inte här för att vara överens. Så nej. Är det.
Vem är här för att skaffa kompisar? Inte jag. Nej, Kristoffer skakar på huvudet. Ögon. Ja. Hörrni, med det så har vi snackat klart för nu. Nu fryser inte ens jag längre, för i den här poddstudion så blir man varm. Jag sitter också med en jättestor halsduk på mig, så att, dags att ta av den. Och tack alla er för att ni har lyssnat. Till nästa vecka så hoppas jag att vi har en smidig kontaktväg för er som vill tipsa oss. Jag har försökt jobba på det under dagen.
Det sköna är att man får ju ingen kritik, eftersom ingen kan nå oss riktigt här. Det är så himla bra.
Framförallt inte du som duckar sociala medier lite. För jag tänkte precis säga att mig och Makoto kan man ju i alla fall hitta på diverse sociala medier. Anna.m.rydén på Instagram om ni vill skriva till mig och har tips och funderingar
och
kring
också,
den här podden.
Jag har fax nummer 461-298. Det är bara att skriva. Skriv gärna för hand och så kan ni faxa till mig.
Twitter, om ni lyssnar och tycker att det här är trevligt eller tycker att, men vad håller de på och pratar om? Hashtag damallspodden. Om ni söker på den så dyker även senaste avsnitten upp på Twitter.
Det är perfekt. Så in och tipsa och skriv till oss där om ni har några tankar och funderingar kring vad ni vill höra mer av och om det är någonting vi ska sluta med genast. Så kanske vi lyssnar på just det. Vi får
kanske
väl se.
Vi slutar med det.
Det beror på hur roligt vi själva tycker att det är. Den som lever får se. Hörrni, med det så säger vi tack för den här veckan.
Ta hand om er.
Ja, vi ser fram emot att följa det som väntar. Och avslutningsvis då, ni vet väl att ni ser samtliga matcher av OBOS Damallsvenskan på Sportbladet Play. Om inte annat så vet ni det nu. Det kommer finnas en hel del härligt att se under den här säsongen. Det är jag övertygad om.